Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vänta, vi gör ett program i taget nu, gubben. Vi kommer inte igenom den här dagen och vi ska försnacka varje program.
Jag vet, jag försökte få någon struktur, men ja. Så flummar ju ni vidare.
Nej. Ja, då kör vi. Välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. En podcast som vi gör varje vecka, år ut och år in. Det är som att om det inte vore så kul skulle man kunna kalla oss för slitvargen, Mattias.
Och det är snart 200. Det är snart 200 avsnitt, ja, Charlie Söderberg. Det är 200 veckor.
Att vi har pratat 200 gånger är inte så konstigt, men att du har lyssnat 200 gånger som sitter och lyssnar nu, vilket många har, är ju fantastiskt.
Ja, det är helt otroligt. Och att våra lyssnarskara ökar hela tiden. Vi tackar så hemskt mycket för att ni lyssnar. Och vi tackar också för alla mejl vi får och alla pepp vi får. Alla fina betyg vi får. Ja. När man går in på till exempel iTunes så blir vi så glada. Så vi,
får vi fina betyg
vi där? Vi får ju fina betyg där också.
Det har jag missat.
Ja,
kolla.
Nej, men vi är så tacksamma.
Ja, vad kul.
Att det är enda orsaken faktiskt varför vi fortsätter med den här podden.
Ja, och att ha en ursäkt att träffas då kanske.
Ja, men den är ändå sekundär, måste jag säga. För att hade vi inte fått den här peppen och de här lyssnarsiffrorna och sådär, det är så roligt.
Vad är nytt i Mattias Andersson-land?
Ja, men det har gått väldigt snabba puckar. Jag tycker om det händer snabba grejer. Alltså, jag gillar
snabba projekt. Puckar?
Nej, men vi det här vet ju faktiskt inte du på riktigt om. För jag har ju nyligen träffats också. Och det här
har du separerat nu, Mattias?
Nej, men jag ska separera från min lägenhet som jag ändå nyss köpte. Eller som vi nyss köpte, jag och min fru. Min fru och jag ska inte separera.
Den som ni, när ni flyttade från
Nyköping till Stockholm.
Nyköping till Stockholm. Jättefin med en liten takterrass där man har suttit och tagit någon öl haft sig.
Ja.
Den ska bort.
Den ska bort.
Blir det torparliv på riktigt?
Nej, det blir inte. Nej, men vi ska göra en så kallad, vi har ju pratat om det en hel del i podden genom åren, alltså med down, jag vet inte, säger man downsizing eller downshifting? Vad skulle du använda för ord?
Jag tycker du kan använda båda. Det finns säkert en distinktionsskillnad där mellan.
Ja, men vi fattar att det går ut för. Nej då, du behöver inte göra det. Nej, men så här, det här är ju då att
mindre
att
admin.
Våran son har blivit bra mycket större och är inte hemma på alls samma sätt. Vår dotter ska dra på ett utbytesår nästa år, kommer vara borta. Och sitta liksom med en sån stor lägenhet känns helt onödigt. Och inte minst på grund av corona nu. Att jag känner att jag har bott mycket, mycket mer på landet. Eller vi båda, vi har bott mycket mer på landet. Vi är mer där, lägenheten står tom. Det känns inget bra i magen att ha så stor lägenhet bara stå där. På något sätt.
Kommer du ihåg att när vi skrev den där boken som vi skrev för många herrans år sedan, så framförde vi idén om att det är lite märkligt att folk ska ha ett stort boende i en storstad och sen ska man ha en liten sommarstuga. Varför inte ha en liten finare, större, bättre sommarstuga och sen mer eller mindre en övernattare i stan?
Det är så
kul. Vi får mer för pengarna och kan njuta. Och liksom.
Det är så otroligt kul, för det är precis så det är. Vi håller ju på nu och har insett att vi är som sagt mer på landet, så vi håller ju på och bygger det vi pratade om tidigare. Vi pratade om
Attefallaren och
Attefallaren går framåt. Den har fått innerväggar och den har fått ytterpanel. Och det händer bra med grejer. Och då i takt så större stuga där man kan hänga och vara mer. Och mindre lägenhet. Så att,
men är det en gröna vågen vi ser här? Att det kommer bli liksom mera trätofflor och egna grönsaker också? Eller är det bara flyttar ett rum från söder till liksom?
Ja, vi flyttar egentligen två rum. Ja. Alltså från en femma till har vi skaffat oss en trea.
Ja, det nya är klart då, färdigt.
Ja,
det blir.
Precis. Ja. Ja. Den är klar och det var lite den också. Den ligger precis där vi ville ha. Ja, men så är det, jättebra förening, låg skuldsättning. Alltså noll skulder i föreningen och sådär. Och då var det lite kul därför att det som är ännu roligare för att knyta ihop den här säkerheten är dagens gäst, som ni vet är Arturo, ringde jag också till. För jag vet ju din inställning till det här, Charlie.
Jag är ju för mindre admin generellt sett.
Ja, och för, liksom,
let it go.
Det är du som är gröntofflan.
Ja.
Du är ju den. Och så vad jag skulle få för svar på den visste jag inte. Så jag ringde faktiskt helt sonika i helgen, i lördags. Säg lite, man ändå ringer en toppbanktjänsteman en lördag. Men jag kände att jag ändå kunde göra det och fick svar så trevligt och bollade det. Det var liksom Arturo som fick bägaren och rinna över att vi skulle sälja mot att inte sälja. För att det jobbiga var att han gav ju argument för båda sorterna, ska vi säga. Så att, men det, vi tog ett snabbt beslut och nu när vi sitter här nu så är det ju
snabbt.
Alltså...
Det måste ju gått alltså bara på 2 dygn då liksom.
Ja, det är 2 dygn. Det är precis 2 dygn.
Åh, jävlar.
Men som sagt, vi hade ju
förberett. Då är det förlåtet att jag inte känner till detta. Vi har ju inte haft chans.
Nej, men två dygn.
Mm. Ja, jävlar.
Så där är vi. Och varför inte då? Men så det är ganska intressant. Och det är ju faktiskt inte därför heller vi bara ska prata bostäder idag. Men det är ju klart ett intressant ämne. Därför att det, som Arturo jag pratade om i helgen, var en enormt intressant undersökning som Arturo kommer att berätta om nu. Så att nu kör vi den här formella att vi välkomnar in Arturo Arquez.
Yes, tack.
Det ska vara Arturo, vet jag.
Ja, på spanska säger man Arturo.
Men ska man uttala namn på...
Det går bra att säga Arturo.
Ja, men varför inte? Ja, men så här, Arturo kan vi väl... Man kanske inte behöver
Arturo
ha den här
går
examen.
Bra. Jag brukar säga Arturo själv.
Ja, men du säger inte Arturo.
Nej, och inte vi Arturo typ. Heller när jag är här. Men däremot säger jag Arturo när jag hälsar på släktingarna i Spanien. Då säger jag Arturo.
Arturo? Arturo. Men hur uttalas det efter? Arquez.
Q-U, precis som Nordqvist, Söderqvist. Uttalas K. Arquez.
Men du, vad tyckte du om mitt? Tyckte du att vi resonerade rätt när jag ringde till dig i helgen?
Absolut. Mm. Sen är det ju som alltid att det är de här mjuka frågorna som är de, kanske de viktigaste. Mm. När exempel Fastighetsbyrån, som är Sveriges största fastighetsbyrå, eller fastighetsmäklare, så ska jag säga, så göra sina enkäter och också sina SIFO-undersökningar kring vad som styr valet av bostad eller om man ska köpa eller sälja och såna här saker, så är det ju i första hand behoven. Skilsmässa, klassiskt, då behöver man kanske skaffa sig en mindre bostad. Skaffa barn, då behöver man skaffa större. Det är inte svårare än så. Så att behoven är det som styr i första hand. Och sen naturligtvis storleken på plånboken. Och bostadspriserna är ju jättemycket en funktion av var i landet man bor. Så det är oftast en geografisk fråga. Bor man i Stockholm, jättedyrt. Bor man i Borlänge, betydligt billigare.
Men det Mattias gör här nu då, om man tar avstamp i det, nu är inte detta något läxför på Mattias-grejen, men jag kan ju komma på mig själv när det gäller trender att jag tror att jag har tänkt en originell tanke. Det är som att man tänker så här, fan, jag ska nog ha mer lila hemma. Och sen så öppnar man en inredningstidning och så konstaterar man att jag är lurad, för jag har gjort det exakt alla andra har gjort också. Liksom. Det är tydligen någon trend. Är Mattias gröna vågen här, är det någonting som han har hittat på alldeles själv, eller är han en del av en trend med downsizing, runtshifting, gröna vågen?
Ja, liksom? Downsizing i sig tror jag inte nödvändigtvis, utan vad vi ser det är att inte minst corona och ökade möjligheter till distansarbete har fått folk att tänka om. Och tittar man på till exempel en undersökning som Hemnet gjorde för inte så länge sedan, så ser man också att man uppskattar inte lika mycket att bo centralt som man gjorde tidigare. Det är fortfarande populärt, men inte lika populärt som tidigare. Man uppskattar trädgård mer nu än vad man gjorde tidigare. Mm. Och man uppskattar ett extra rum som man kan inreda, till exempel som ett arbetsrum. Mm. Och det är ju billigare och lättare att uppnå om man då kanske bor i Enköping och inte i Stockholm, eller i Nyköping eller Nykvarn eller någonting annat. Mm.
Men där säger Hemnet när folk söker, men finns det någon statistik som visar att vi liksom inte budar lika hårt och hellre tar lite större längre ut än lite mindre längre
ut? Ja, det man kan se om man tittar på flytttrenden, så kan man se att när det gäller Stockholms kommun så har vi haft ett negativt flyttnetto. Det vill säga att det har flyttat ut lite fler människor än vad som har flyttat in. Och då kan man tycka att det är inte jättestora siffror. Vi pratar om kanske 1700-1800 personer som flyttar nettot och negativt flyttnetto. Men jämfört med vad det var tidigare, då hade liksom 2 busslast om dagen som flyttade in netto, så ser vi ju en förändring. Och tittar man på Stockholms län så har det varit negativt sedan 2018. Mm. Så uppenbarligen så har vi kommit upp i ett prisläge nu i Stockholm som gör att det är väldigt svårt för många. Det är det ena. Det andra är också att prisskillnaden, det är en väldigt stor, det är inte bara att priserna är höga, för är de höga överallt annars också så spelar det inte så stor roll, då sitter man ju fast i varje fall. Men är det så att man har höga priser i Stockholm och betydligt lägre i Enköping och det tar 45 minuter att ta sig från Enköping till Stockholm, ja, då är det uppenbarligen många som tänker så här, nej, men jag köper det här lilla större huset, kan inreda ett rum som ett arbetsrum, får ändå större boyta och har också den här trädgården. Och med coronapandemin då vi kanske inte kan röra oss på samma sätt och resa på samma sätt, ja då uppskattar man en större boyta och
trädgård. Och det här har man redan sett alltså. Det har, alltså man ser skillnad från när pandemin drog igång, ja. att det har blivit...
Intresset har ökat betydligt, ja. Och kontaktar man de olika fastighetsmäklarna så upptäcker man att intresset för den här typen av förändringar växer allt starkare. Och jag är inte förvånad.
Nej, och jag måste ju säga nu när du säger det så här så är det ju precis egentligen där då som du säger att kanske det här med downsizing möjligtvis inte då tydligen, men det här
med en resultat av livssituationen.
Ja, exakt. Bara men däremot hade inte, jag tror inte vi hade haft den här annonsen ute på försäljning, eller att säga den här lägenheten ute på försäljning nu, om det inte hade varit för coronan då. För att jag känner att jag har varit så oerhört mycket mer på landet därför att det har funkat väldigt, väldigt bra.
Mm.
Och man har trivts med det. Och istället som sagt var så bygger jag ett LB i ett attefallshus.
Men samtidigt så tyder ju prisstatistiken på, om vi pratar i alla fall här i Stockholms innerstad, inte på att det är någon nedgång, utan det pratas ju om all time high i stort sett på priser.
Vi har stigande bostadspriser, och en av anledningarna till varför vi har en positiv prisutveckling i Stockholm, det är ju de fortsatt låga räntorna. Men också väldigt låga inflationsförväntningar som gör att även bolån med långa löptider, alltså om du binder räntan på 5 eller 10 år, också väldigt, väldigt låga. Så att det är inte bara räntenivån i sig utan också hur räntekurvan ser ut. Det är en väldigt flack räntekurva, det vill säga det är nästan, ja, ska man vara riktigt krass så kan man ju konstatera att korträntan är faktiskt just nu lite högre än kanske 1- och 2-årsräntan.
Mm. Så man kan säga om man för några år sedan hade köpt en lägenhet för sig, hitta på nu då, 6 miljoner.
Ja.
Och då är det så här, ja, vi har råd med den idag, men vad händer om räntan går upp till det dubbla? Ja, då är det tufft för oss att sitta kvar. Idag säger man så här, vi kanske har råd med 10 miljoner, för vi vet vad räntan är de kommande 10 åren. Det kommer inte fördubblas hur fan vi än gör. Vi kan till och med skriva papperna billigare en dag som gör att vi vet exakt vad det kommer att kosta oss i 10 år att bo framöver.
Och det är en trygghet att veta.
Och då kan man ta
ett
högre pris, för man har liksom inget fall i den.
Och jag tror att det är viktigt att komma ihåg överhuvudtaget, just när man, för det är ju den ständiga frågan, ska man binda eller inte? Och svaret på den frågan beror ju på två saker. Dels vilken riskvilja du har, alltså hur mycket du vill gamla med din boendekostnad, och hur känslig din ekonomi är för förändringar i boendekostnaden. Jag menar, ta två ytterligheter. Är det så att man har, vilket många har idag då, en väldigt hög skuldsättning, både i relation till bostadens värde men också inkomstens storlek, och du redan idag upplever att du har ganska tufft, inte så stora marginaler, Då kanske man inte har så mycket val. Då kanske man måste binda, för att man skulle inte klara en ränteuppgång. Å andra sidan då, man har en låg skuldsättning, både i relation till bostadens värde och inkomstens storlek, och har stora marginaler i hushållsekonomin, ja, men det är bara rulla vidare med rörlig ränta.
Mm.
Så att det är ju förutsättningarna som styr.
Det är som vanligt dyrt att vara fattig.
Sen har du en annan parameter som man heller inte ska underskatta då, och det är ju lite grann vad man tror om framtiden. Är det så att det ser bra ut idag, vilket det gör, det är låga räntor, och vi kommer förmodligen för överskådlig tid ha låga räntor. Men det kan ju ändras. Och det är klart att tror man då att vi kommer ha en betydligt högre ränta om 5 år, och man har för avsikt att bo i det här boendet länge, ja, då kanske man ska ta sig en funderare om det är långsiktigt rätt att bo i den här bostaden. För man har en jättestor lägenhet som är värd en massa pengar. Man har mycket lån. Då kanske det är bra idag och imorgon och om 3 år. Mm. Men kanske inte om 5-6 år. Och vad räntan är då, det står ju skrivet i stjärnorna. Och då kan det vara bra att tänka efter före och göra någonting åt saken nu. Därför att den dagen vi vet att räntan är på väg upp, då har ju redan priserna reagerat. Och då är
för det är väl ändå så någonstans, där vi pratar om många gånger, men just nu det som pågår är ju ändå att det är en konstgjord ränta. Det kan man väl bara vara överens om. Att det här har man ju gjort åtgärder då för att vi verkligen ska kunna fortsätta.
Aldrig någonsin tidigare har man stimulerat så mycket. Nej. Som man gör just nu. Och nu med anledning av corona så gör man ju det även via finanspolitiken. Så det är inte bara centralbankerna världen över som har stimulerat extremt mycket och tryckt ner räntan till de nivåer vi har idag.
Mm.
Vad den verkliga räntan skulle vara idag om man inte hade de här QE och den här aktiva penningpolitiken med att trycka ner räntan, det vet ingen, men den är ju förmodligen, jag vet inte om jag vågar använda ordet, betydligt högre, men högre då än vad den är idag.
Normalt sett så har man sett att vi har en rörlig ränta på 2%.
Ja.
Och sen så säger man att om du binder den på 5 år, ja, då får du betala 3%. 1% är liksom
premie.
Mm. Vad du får betala för att du vet vad det blir.
Ja.
Och sen är det jävligt billigt, då är det så att det är istället för 2 är det 2,20. Men nu då, istället för 2 är det 1,80. Det är liksom man får till och med betalt för att man binder den. Vad kan man dra för slutsatser av det? Vad säger det? för en vanlig människa om förväntningar på räntan. Mm. Säger man så här, det är lågt men det kommer högst troligen bli ännu lägre. Det är därför du får så otroligt.
Det där brukar man, säga, det där brukar man kalla för en inverterad räntekurva. Och sånt brukar man se i perioder när man tror på en kraftig konjunkturnedgång. Och det är precis det vi är mitt uppe i just nu. Så att det är inte unikt, det är ovanligt. Mm. Därför att det är otroligt sällan. Jag har aldrig under mina 35 år varit med om en sån kraftig nedgång i BNP på så kort tid. Aldrig någonsin under mina 35 år. Och så att liksom det, i det perspektivet så är det inte så konstigt att vi har en inverterad räntekurva, för det har hänt förr. Mm. Vi tror att konjunkturen ska gå ner och vi tror på ökat arbetslöshet och så vidare och så vidare. Sämre sysselsättning. Men jag har ju svårt att tro att det här kommer vara för evigt, utan förr eller senare kommer naturligtvis konjunkturen att vända, och vi ser redan tecken på det. Och vad vi kan konstatera var att, eller är att nedgången inte blev så djup som många trodde.
Och att återhämtningen har gått
och att återhämtningen, precis, och det är ju inte ovanligt heller att återhämtningen, det är alltid så när man blir rädd, då tar man i. Liksom, så då, just därför att man är rädd för att förlora pengar och så tar man i lite extra, och sen är det många som tror att konjunkturnedgången kommer att bli större än vad den faktiskt blev. Det ser vi tecken på idag. Och återhämtningen brukar också överraska positivt. Så att jag menar, det kan ju gå snabbt åt andra hållet. Och då kan ju räntan behöva justeras, kanske.
Ja, det är så roligt. Alltså jag sitter och ler här. Det är så kul att vi båda, när Arturo är lite klar, då hugger vi. Båda två sitter som två fårholkar med munnen öppna och vill hugga för att vi älskar det här. Och så undrar folk varför vi har en podd om ekonomi. Ja. Ja. Det finns ju inget roligare. Förstår ni inte det? Eller det är där lyssnarna förstår. Hur roligt att snacka pengar. Mm. Jag vill bara säga det. Det är så kul för att man bara sitter här. Men jag måste bara gå tillbaks. Nu ler vi. För att, och det gör vi av många skäl. Vi har trevligt här och så. Men jag kommer faktiskt inte glömma, jag tog upp det för någon podd sen också, men när vi poddade i slutet på februari, början på mars, jag minns vi satt i Charlies studio då, och jag ser en bild framför mig när vi stängde av micken och du vände dig ner mot din dator och sa att jag är djupt oroad över börsen.
Mm.
Alltså jag fick en sån här kall kår hela mig, för du är alltid på gott humör, ser det positiva i saker. Men då, när vi skildes åt den gången, då i början av mars, då såg du fan inte munter ut.
Nej, jag var bekymrad.
Men av någon anledning, så hur kommer det sig att vi har klarat det här så bra då, ändå? Att bostadspriserna, för det kände ju jag ju då, jag hade inte bestämt mig alls för att vi skulle sälja vår lägenhet, men jag hade ju någonstans att snart kanske, och då var man ju ändå så här, det här kan ju bli nattsvart nu. Alltså coronahandel, så här, börsen rasar, bostadspriserna tänkte jag ju skulle följa med, men det vi ser nu, all time high på börsen, all time high typ på bostadsmarknaden, och det har bara gått ett halv och vi är fortfarande inne i någon slags andra våg, men ändå så slår vi liksom de här positiva stora rekorden. Vad beror det här på?
Ja, det är många faktorer och det ska vi vara glada och tacksamma också för.
Ja, det är vi.
Om vi går till oss själva och våra egna plånböcker, om vi tittar på hushållen som en viktig del. Om vi börjar med Sverige för att ta ett exempel. Sverige är ett litet exportberoende land. Vi är beroende av hur det går i vår omvärld. Går det bra för vår omvärld, alltså globalt sett, då går det bra för Sverige. Och går det bra för Sverige som nation med stor exportinriktad industri till exempel, då trillar en och annan krona ner även i hushållens plånböcker. Så då går det bra för oss hushåll också. Så det är bra. Går det däremot dåligt för vår omvärld, då är det tufft för svensk industri, i synnerhet vår exportindustri, som är stor och viktig för svensk del.
Ta några exempel på de stora.
Ta SKF, Sandvik, Atlas, ABB. Det finns många bolag, internationella bolag som får problem. Då. Skogsnäringen, samma sak. Och det är klart att med lägre skatteintäkter så, och med det skatteuttaget vi har i Sverige, var en ganska hög skattekvot jämfört med många andra länder. Då betyder det att när det går bra, då rasslar in pengar rejält i statskassan. Och när det går dåligt, ja då kommer inte in lika mycket pengar. Så att vi har som en liten hävstång i Sveriges ekonomi. Och det är klart att i dåliga tider så behöver man hålla hårdare i plånboken och strama åt, och då påverkar det ju oss hushåll. Och det vi har sett nu då, när konjunkturen faller så kraftigt globalt också, eller framförallt globalt, och då påverkar det oss. Nu har vi relativt sett klarat oss hyggligt bra av olika skäl. Stark exportindustri, kronan har tidigare varit svag och hjälpt oss en hel del. Och vi har också haft en och det får vi nog säga, en hyfsat stark och expansiv finanspolitik. Det har gjort att man har försökt mildra effekterna för oss hushåll, så att vi kan hålla uppe den privata konsumtionen. Och den privata konsumtionen står för 40-45% av BNP. Det är mycket. Och den privata konsumtionen är viktig, och det är därför man, och nu med liksom de här skattesänkningarna som vi har haft, hushållen har de senaste 15 åren haft en god inkomstutveckling. Idag så har ju hushållen större marginaler generellt sett än vad man hade på 90-talet och kanske början på 2000-talet. Så för att svara på frågan, varför har vi inte drabbats lika mycket som i tidigare kriser? Ja, dels så kommer vi från en nivå där hushållen har stora marginaler och tål förändringar. Det är en viktig orsak. En annan är att vi har haft en väldigt expansiv penningpolitik. Man har tryckt ner räntan, som du var inne på tidigare, som gör att vi har låga boendekostnader relativt sett. Och vi har också haft en väldigt aktiv finanspolitik. Höstbudgeten till exempel. 105 miljarder. En höstbudget brukar uppgå kanske till 35-40 miljarder. Alltså 3-4% av statsbudgeten. Statsbudgeten är ungefär på 1000 miljarder och BNP på 5000 miljarder. Så någonstans mellan 35-40 miljarder brukar ligga på. Dubbelt så stor höstbudget alltså. Där man då ger ungefär hälften till offentlig sektor. Kommuner, regioner som det heter. Och de andra 50% då går till lika delar då, till hushållen och till företag eller företagare. Så att man har stimulerat väldigt mycket. Och sen ska vi också tacksamma för att vi har ju haft tuffa kriser. Lehman-krisen där 2007-2008, IT-kraschen 2000, fastighetskrisen 90-talet där. Vi har ju en riksbank som har lärt sig en hel del. Vi har politiker som har lärt sig en hel del. Och idag så samordnar man de här aktiviteterna och har lärt sig vilka metoder som funkar bättre än andra.
Men tror du att det är bara funktionen av att det funkar bättre? Jag var och lyssnade på en chef på en konkurrerande bank till dig, så sent som förra veckan. Som sa det, att det var frapperande hur alla politiker har fått leva med det här. Vi får inte spendera pengarna, det är viktigt att vi sparsamt. Man håller inte på och icke-finansierade förslag och grejer. Ja. Och sen är plötsligt det corona upp och sen så var det liksom fest. Miljöpartiet kunde få lägga in sina grejer och sossarna kunde få lägga in sina andra. Det var liksom lite när katten är borta dansar åt. Och helt plötsligt så fick man liksom en premie för att nu inför vi allt det där som vi egentligen vill införa men vi inte fick för vi skulle snåla. Nu helt plötsligt kan vi säga att det här gör vi som coronaåtgärder. Mm. Där man kan fråga, är allt detta egentligen coronaåtgärder eller egentligen en ursäkt för att få liksom så här, göra de satsningar man egentligen vill göra?
Alla politiska partier har ju sin uppfattning över vad som är en bra fördelningspolitik. Och politik handlar ju om att fördela resurser. Och det Riksbanken försöker göra, och det många duktiga chefekonomer då, nationalekonomer fokuserar på, det är ju vilken liksom penningpolitik och finanspolitik ska vi bedriva för att få en så god och uthållig, långsiktig då, uthållig tillväxt i ekonomin. Och så kan politikerna bråka om sen hur det där ska fördelas. Det är ju det som är utgångspunkten. Därför har man bland annat tyckt att 2% inflation, det är ganska bra måttstock, tror vi, för att få en uthållig och god tillväxt i ekonomin. För att ta ett exempel då. Rätt eller fel. Men det är lite så man tänker. Och det är klart att jag principiellt som privatekonom då, som fokuserar på liksom hushållen och hushållens plånböcker, så i min värld så liksom, vad man gör är att man lyfter upp tankegångarna då från individ- och familjeperspektivet liksom till kanske företagsperspektivet och sen kanske då landsperspektiv och sen globalt. Och jag menar, det är väl ingen som har mått dåligt av att spara och lägga undan för sämre tider. För vi vet ju att vi har ju liksom goda tider och dåliga tider. Och att vi vet att konjunkturen svänger. Och det är klart att precis som en familj behöver spara regelbundet för oförsedda utgifter eller spara för att man någon gång ska göra en investering, så är det ju inget undantag när det gäller företag. Eller om det gäller ett land också. Jag tror att det är bra att man stimulerar nu. Därför att annars så skulle ju arbetslösheten varit en helt annan än den vi har idag. Och det man vill undvika det är att branschen går under. Att folk och jobb slås ut och aldrig mer kommer tillbaka. Så att samtidigt så tycker jag att man ska hålla hårt i plånboken liksom i goda tider. Och det är ju lite jobbigt då om man är politiker och har en massa väljare som...
Men är det här en strategi då också rent så här mentalt? För att man håller masken lite grann för att man kan göra det och vill inte att folk ska bli oroligare än vad de behöver. Så att alla får känslan att det är klart vi handlar på börsen, vi ser att det går jättebra. Det är klart vi köper en ny bostad för vi märker att nu är det full fart på marknaden igen.
Jag skulle svara så här. Och lek med tanken att du och jag var ministrar. Och du var finansminister och jag var socialminister. Och jag blir matad hela tiden om att alla de här problemen med... åtgärder för att få ner kriminaliteten, åtgärder med hur situationen ser ut för äldre och pensionärer och så vidare och så vidare. Jag som socialminister, jag vill ju ha mer pengar till mitt departement för att jag vill hjälpa folk till ett bättre liv. Mm. Och du som håller i plånboken, du tänker naturligtvis, ja men jag kan, vi kan, ett, vi måste se till att budgeten är i balans. Mm. Två, vi måste lägga undan lite till sämre tider och så vidare och så vidare. Så att vi har olika perspektiv. Så även om vi skulle vara ministrar i samma parti, så tror jag att även du och jag skulle ganska heta diskussioner för hur vi ska förvalta liksom vårt förtroende och vår budget. Precis som det finns skillnader mellan olika partier.
Men vad gör vi då då? Det är vi ena som att vi ringer Ingves och ber dem trycka upp mer pengar till oss.
Ja, eller? Alltså det vi ser nu är att man trycker pengar i klartext. Eller förenklat. Liksom, så det, exakt.
Har det funkat som en finansieringsmodell långsiktigt att trycka nya pengar? Det har väl aldrig varit modellen?
Det beror på, nej, alltså man ska vara försiktig med hur man gör det. Och det finns ju många duktiga nationalekonomer långt över min kompetens som har synpunkter på hur vi ska göra det här. Men det jag är lite bekymrad över, om vi går tillbaka till hushållens perspektiv, det är det här att genom att sänka priset på pengar, räntan, en effekt man får då, det är att tillgångspriserna stiger. Det vill säga börskursen stiger, bostadspriserna stiger. Och vad det innebär då, det är att när vi går och köper bostäder så måste vi låna ännu mer. Så hushållens höga skuldsättning idag, det är ett resultat av de höga tillgångspriserna, bostadsmarknaden till exempel. Och det är klart att idag är inget problem därför att räntan är så himla låg. Men vi har ju en ränterisk som inte syns ännu hos många, men som man måste vara medveten om. Det vill säga, i händelse av att räntan går upp, då är ju boendekostnaden någonting helt annat. Och med så hög skuldsättning som vi har idag, så behöver inte räntan gå upp särskilt mycket för att boendekostnaden ska stiga radikalt. Det är det som är risken. Så att även om sannolikheten för högre ränta inte ökat, och så har konsekvensen i händelse av att räntan stiger blivit mycket, mycket större. Och det är det som jag brukar säga. Risk är inte att börsen går upp eller ner. Det är avkastning. Utan sannolikheten att börsen går upp eller ner. Och i händelse av att börsen går ner till exempel då. Vad kan hända i värsta fall? Det är det som är risk. Och det är det vi behöver titta på. Så sannolikheten att räntan ska gå ner. Den kanske är lika låg som tidigare. Kanske till och med lite lägre. Förlåt, att räntan skulle gå upp är kanske inte så hög och kanske lite lägre än vad den var tidigare. Men i händelse av att den går upp så kommer ju konsekvenserna nu bli mycket större än vad de var tidigare. Ja. Så folk är mer räntekänsliga. Det är där risken ligger. Och eftersom boendet är den enskilt största utgiften hos hushållen så är det här ingen oviktig fråga. Och skulle räntan gå upp med att säga 2-3 procentenheter, då är det många hushåll som skulle få en helt annan boendekostnad. De skulle förmodligen ha råd med den boendekostnaden. Men, många av dem, de allra flesta. Men till priset av att vi stryper annan privat konsumtion. Vad händer då med alla andra detaljhandelsföretag som säljer kläder eller skor eller resor eller vad ni vill? Vad händer med dem? Det är det som är bekymret. Och återigen, hushållen står för ungefär 45% av BNP. Det är en viktig faktor i samhällsekonomin, hushållen.
Men då tänker jag ändå så här med boendet då, eftersom vi ändå snackar om boende. Mm. Så tänker man att det här har ju generellt inte gemene man koll på. Precis allt här som vi sitter och resonerar om. Mm. Kanske inte går så djupt. Utan man tänker att jag skulle vilja ha en bostad och sen går man och pratar med sin bank. Är bankerna då så jävla duktiga på att sälja pengar eller släpper igenom eftersom bostads, jag menar till och med i Stockholm då, vi ser, faktum är att urbaniseringen eller anti-urbaniseringen har aldrig varit så stor. Ja,
ruralisering heter det. Ja, ruralisering, inte det enklaste det ordet.
Ett ord.
Ja. Ja, ruralisering.
Det är så ovanligt så vi har inte ens
lärt oss. Ruraliseringen är ett faktum för första gången på hundratals år.
I Stockholm.
Ja, det har nog hänt oftare än hundratals år. Men vi ser en trend nu i varje fall att urbaniseringen, den här urbaniseringstrenden kanske är ett slut för den här gången.
Ja, ruraliseringen menar du?
Ja.
Jag har aldrig hört det ordet till.
Ja, ruralisering. Motsatsen till urbanisering.
Vi ser den och vi går in i någon slags andra våg. Det är ganska skört. Presidenter håller på här.
Yes, Brexit, LAS-förhandlingar,
löneavtal. Och vi vet att vi sitter med en konstgjord ränta egentligen. Ja. Och ändå så är det då all time high på bostadsmarknaden i en redan överhettad marknad i Stockholm. Mm. Hur, jag får liksom inte vara ihop det riktigt. Hur kan det pågå då?
Ja, det skulle kunna pågå teoretiskt sett länge till. Har vi en låg ränta och det saknas alternativ till... alltså alternativavkastningen till börsen.
Jag tänkte säga det.
Oftast är ju räntan. Och ja. Ja, men om räntan då är noll på sparkontot, då drivs ju många naturligtvis att lägga in pengarna på börsen. Och där är jag också lite bekymrad ur ett hushållsperspektiv då, eftersom tittar man på hushåll generellt sett, om man tittar på hushållens riskvilja, så kan man konstatera att en normal riskvilja hos en privatperson motsvaras av en portfölj som består till hälften av aktier och hälften räntebärande. En sån portfölj har historiskt sett uppvisat en avkastning på ungefär 6%, ganska precis 6%, till en viss risk. I det här fallet då, jag vet inte om jag ska uttrycka det korrekt, så är det 10% volatilitet. Och vad betyder det där då? Ja, det betyder att om du har en sån portfölj så kommer upp- och nedgångarna i en sån portfölj motsvara ganska väl vad en privatkund generellt sett skulle kunna acceptera. Det vill säga att i snitt så får jag 6%, men i värsta fall kan man inte utesluta att det enskilt år att jag förlorar 20%. Det kan jag stå ut med. Men om då räntan är så låg som den är idag på sparkontot, då tänker folk så här, om jag ska få 6% avkastning som man har fått historiskt, då räcker det inte med hälften aktier, hälften ränta. För att en sån portfölj idag kanske har en förväntad avkastning på 6%. Så om jag ska behålla mitt avkastningskrav på 6%, då måste jag öka andelen aktier. Kanske till 70-80% aktieandel. För att kunna få de här 6% i snitt per år. Problemet är att en sån portfölj har inte samma risk som en portfölj som har hälften aktier, hälften ränta. Och det är där som jag blir lite bekymrad som privatekonom då, att väldigt många idag är lite giriga då och liksom sänker inte sitt avkastningskrav trots att inflationen har kommit ner och trots att vi har den situationen som vi har, utan man vill gärna behålla sina 6% i avkastning. Pris man får betala då är att ta en högre risk. Och det är klart att då gäller det att vara medveten om det, och det såg vi här i februari-mars. Jag var lite orolig i början på året, som du sa. Därför att jag har ju sett hur många då har ökat sin aktieandel. Dels berodde det på att börsen gick upp 35% 2019. Och normalt sett så ska man ju då se över sina placeringar. Vi kallar det för rebalansering. Alltså att okej, nu har jag en högre andel aktier för att börsen har gått så himla bra. Och säljer efter att det har gått upp. Det brukar vara en bra taktik att sälja efter att det har gått upp och köpa efter att det har gått ner. Och då tänkte jag så här, wakey-wakey, liksom, kolla nu, 35% uppgång, inga träd växer till himlen, söver dina placeringar innan det är för sent. Plus att vi såg då all time high och allting annat då, och corona, och då tyckte jag att se över din portfölj. Och vad händer då? Då blir vi folk helt plötsligt jäkligt riskmedvetna. Och vad händer då? Jo, börsen föll jävligt kraftigt. På kort tid så föll den liksom 18-19%.
En sån här vardagsmatematikspaning som jag har gjort, det att när jag gick hit idag för att podda så passerar jag ju en hel del butiker som har slagit igen. Det är många liksom butiker som gapar tomma. Då tänker jag ju att det lär ju flytta in kontor där då, om det inte kommer nya butiker. Mm. Säg att 5% av kontorsfolket flyttar ner till gatuplan istället. Det är ju liksom trevligt, och man kan sätta logotypen i fönstret och lite sådär, va? Då blir ju 5% av alla kontor tomma. Dessutom så har vi en kultur där folk jobbar hemifrån, och man pratar om att det kommer nog folk fortsätta med även efter corona. Mm. Säg att alla som jobbar på kontor i snitt är hemma en dag i veckan mer. Ja, då är det 20% av kontorsytan. Då är vi uppe i 25%. Det betyder att 25% av all kontorsyta, till exempel till innerstan, kommer ju stå tom över ganska lång tid framöver, och lär ju då rimligtvis, om jag hade varit hyresvärd och välja på har stående tomt eller konvertera det till bostäder, så lär jag väl göra om det till bostäder. Mm. Har vi inte 25% av all Stockholms kontorsyta som inom 2 år kommer byggas om till lägenhet? Är inte det liksom en rimlig spaning, och borde rimligtvis också påverka fastighetspriserna framöver?
Det är inte orealistiskt. Och den här rapporten jag skrev tillsammans med mina kollegor då, om corona och ökade möjligheter till distansarbete, början på slutet på urbaniseringen, frågetecken då, så tror jag att vi har ett högt prisläge nu. Med möjligheten att jobba på distans så kommer naturligtvis företagen se över kontorsytorna. Behöver vi så här mycket kontorsytor? Jag kan bara referera till Jack Dorsey, som är Twitters vd. Han gick ut för inte så länge sedan till sin personal och sa det, att ni som har erbjudits att jobba hemifrån under corona, ni kommer erbjudas att kunna göra det tills vidare även efter corona. Facebooks grundare och vd, han gick ut här och sa att de har 48 000 anställda. Han gick ut och sa att jag tror att hälften av min personal inom 5 år kommer jobba hemifrån. Och det är klart att då får du ju de här effekterna att inte kommer väl kontoren då vara lika stora och rymliga som idag. Många företag kommer se över, eftersom det är en stor kostnad, se över de delarna. Nu är ju bostadsbristen väldigt stor i Stockholm fortfarande. Och det är klart att det går ju säkert att omvandla en stor del av de här ytorna till bostäder. Och då ökar ju utbudet av lägenheter, vilket är bra. Men det är klart att på marginalen så minskar då sannolikheten för stigande bostadspriser om det sker. Och det beror ju på naturligtvis hur fort man gör det här och på vilket sätt man gör det. Men din hypotes är inte orimlig på något sätt, tvärtom.
Så sammantaget, om vi sitter här nu då och gör det vi brukar göra när vi hänger. Vi ställer frågan, när vi träffas om 6 månader,
ja,
om priserna har ökat eller sjunkit i Stockholm respektive andra storstäder respektive en bit utanför?
Jag tror inte att de har sjunkit. Utan jag tror att vi kommer att få se en försiktig prisuppgång på bostadsmarknaden.
Trots alla de här faktorerna.
Ja, nu förutsätter det då att den här andra vågen inte riktigt blir så illa. Utan att vi får en liten mild andra våg. Så skulle jag säga att för de hushållen har stora marginaler i sin ekonomi. Och vi har väldigt, väldigt låga räntor och kommer få leva med låga räntor för överskådlig tid. Så att jag tror att vi kommer få se en försiktig prisuppgång. Däremot så tror jag att prisdifferentieringen mellan de olika objekten kommer öka. Föreningar, bostadsrättsföreningar inte minst, med god ekonomi. Till exempel låg skuldsättning eller ingen skuldsättning alls. En annan viktig punkt, bostadsrättsföreningar som äger marken. Med högre bostadspriser så stiger ju fastighetsvärdena, och med högre fastighetsvärden så stiger också tomträttsavgälden. Alltså det man får betala om man inte äger marken och hyr den. Och det har vi ju sett en hel del rabalder om i media kring att många inte har tänkt på det.
Höjs var 20 eller var 50 år eller något, så plötsligt kommer man från betala några hundra till att betala någon
till massor, liksom. Precis. Ja. Och bor man i Stockholm, Göteborg, Malmö med höga fastighetspriser, så skulle jag som köpare av en bostadsrätt ha det som ett av mina viktigaste kriterier, att bostadsrättsföreningen äger marken. För idag så syns inte det i marknadspriserna på det sättet som jag tycker att det borde göra.
Generellt sett är väl i föreningens ekonomi och föreningens status underrepresenterad
i högsta grad. I högsta grad. Så att jag tror att bostadsrättsföreningar som är liksom skuldfria eller har en låg skuldsättning och har ett ordentligt sparande för framtida renoveringar, äger marken, är sådana som jag tror kan ha en större prisuppgång, eller alltså mer snabbare prisuppgång än föreningar som inte kan uppfylla de där rekvisiten. Så att jag tror att bostadspriserna generellt kommer stiga mer för den typen av bostadsrättsföreningar och mindre för den som inte kan uppfylla de här kraven. För att ta ett exempel, småhus tror jag blir mer populära. De har halkat efter bostadsrätterna. Mm. Bostadsrätter har generellt sett i landet stigit snabbare än småhusen. Och nu tror jag det kommer bli en renässans för det. Och fritidshusen har vi redan sett har stigit kraftigt.
Mm. Och det är väl en direkt följd, kan man väl säga, fritidshusen, ja, av corona.
Ja, man kan inte resa utomlands om man vill se någonting annat än grannarna över gatan i stan. Mm. Och då köper man någonting utanför storstäderna.
Är det läge att ta bort ränteavdraget nu?
Jag är lite kluven. Jag är lite kluven.
Det är nog med konsolideringen då.
Ja, jo, det är det. Jag säger så här, man får ju höra att ta bort reavinstskatten för äldre här så att de kan sälja sitt hus och så. Alltså jag har respekt för liksom problematiken på bostadsmarknaden, för den är så otroligt komplex. Jag tror alla är överens om att den är rätt, för att uttrycka sig milt då, liksom dysfunktionell och har varit under lång tid. Men man ska ha respekt för liksom problemen, och alla de här problemen hänger väldigt ofta ihop och extremt komplexa. Skatter hänger ihop med mycket liksom med regler, med geografiska faktorer och allting. Det är inte lätt. Jag skulle vilja se en stor reform där man tar allt i ett och samma skop. Så skulle jag säga. Jag tror att det är fel att bara ta bort ränteavdragen i sig och inte göra någonting annat. Alltså, tar man bort ränteavdragen på marginalen, så kommer det trigga priserna ännu mer. Och det är det sista vi behöver idag. Åtgärder som triggar priserna. Samtidigt ska vi inte vara liksom helt... Alltså vi får inte glömma bort att ränteavdragen har ändå en viss betydelse för vissa. Det kanske inte är så stor nu när räntan är låg. Men den dagen när räntan är hög, då kan den ha rätt stor betydelse för hushållens ekonomi. Det är klart, då kan ju du säga, Charlie, att ja, men då kan vi väl återinföra den då om det skulle bli ett problem.
Ja, nu är ju 30% rakt in i bankens ficka egentligen i onödan. Som vi hade kunnat justera ner priserna istället, så hade vi... Jo,
alltså på lång sikt, det bästa för de unga för att ta sig in på bostadsmarknaden, det är ju om priserna är lägre.
Mm.
Ja.
Mm.
Men säg det till den som precis har köpt sin bostadsrätt till de här priserna.
Mm.
Hen vill ju inte gärna se att priserna går ner. I synnerhet inte man har belånat sig till 85%.
Det är klart. Och därför måste vi ju, tycker jag, då, ta vårt ansvar och häva uppgången i alla fall. Liksom, ja. Så att det är väl ingen som behöver bråka om
nej,
det.
Nej, precis.
Men
det är
om
lättast.
Det går upp 20% på 2 år, då glöms det bort. Så tycker man det vore hemskt om det plötsligt gick ner 20%. Trots att det är precis samma som gick upp förut.
Och det är det som gör det hela så komplext. Och som sagt, jag tror att fastighetsskatten, ränteavdragen, lagfart, stämpelskatt, kommunalskatter. Det finns otroligt mycket som hänger ihop med bostadspriser. Att jag tror att man behöver se över alla de här bitarna. Och jag tycker också att man behöver som politiker se till att tillgången på mark ökar så att det går att bygga. Man behöver också se kommunens regler. För många kommuner har ju egna regler man sätter upp. Och det, vilket gör det svårt för många byggföretag att liksom agera i olika kommuner. Därför att de ska anpassa sig till olika regler beroende på vilken kommun man bygger i. Så det finns otroligt många frågor som man behöver gå igenom. Jag tror att det är bra om man gör det i, liksom, samtidigt innan man gör någon förändring.
Ja, vi får väl se om vi lever när någon politiker vågar ta tag i det där på allvar. Arturo, tack så mycket för att du kom hit. Fantastiskt spännande att höra.
Tack själva.
På återhörande.
Ja, men det här är spännande. Och vi har ju verkligen alltid kört den uppföljningen om bostadspriserna och räntan. Och hittills har du ju fan sett ganska bra in i kristallkulan. Det såg mörkare ut som sagt i början på februari eller mars där.
Mm.
Det var...
Och priserna gick ju ner också.
Ja, det det. Mm. Men det är ju härligt. Vi får vara väldigt glada för att det ser ut som det gör.
Ja.
Det är så enkelt där. Hörrni, vi hörs om en vecka.
Det gör vi.
Tack för idag. Vink. Hej, hej.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.